Norrlandsljus, alkoholfri, ekologisk.
Ja, det är torsdag, äntligen. Stort tack till Norrlandsljus, alkoholfri, ekologisk, som är min huvudsponsor då. Älskar er, ni är bäst. Ska man ha en ljuslager, då är det Norrlandsljus man ska ha. Men som sagt, det är en ny vecka och nytt avsnitt, och denna vecka så har fantastiska, övermäktiga filmregissören och poeten Rojda Sekerces på besök här i Nordmarkpodd. Hon är ju helt... jag gillar henne som fan, och otroligt, otroligt härligt samtal har vi faktiskt. Och vad har vi för samtal då? Ja, vi har ett samtal som handlar om och att det ständiga bruset, meditation, Young Roy såklart, en komikers uppväxt, dröm vidare, fly in i jobbet, att inte bara vara människa, skälla ut biografen, känna sig förbrukad, arvet, företagande kultur, att kontemplera vid döden, behov att kommunicera mina samlade verk. Jag tror jag kan förändra. Jag ser allt vi lever och jag tycker att världen är en vacker plats trots allt jag vet. Alla måste ge tillbaka, vad innebär att leva det meningslösa, ett kollektivt ego, att acceptera, och att mitt liv handlar inte bara om att veta utan att leva. Som sagt, har ni missat det hon har gjort, Young Roy, som komikers uppväxt och dröm vidare, så kolla genast in, det är fantastiskt. Och vill ni med något så maila till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar alltid, följ med gärna på Instagram, Nordmarkpodd, vi kör! Rojda Sekerces, välkommen till Nordmarkpodd. Fan vilken ära att ha det här.
Vad kul.
Young Royals älskare, en komikers uppväxt. Don't get me started. hur är läget med dig?
Det är bra. Jag lyssnade på meditation på vägen hit.
Asså?
Ja. En så här meditations, vad säger man, slinga eller vad man ska... Ja. Som heter The Spiritual Warrior. Som var väldigt skönt att lyssna på. Så jag känner mig, jag mår bra.
Härligt, ja. Mediterar du liksom på frekvent basis?
Nej, men jag försöker, vill. Men jag tar mig inte den tiden alltid.
Jag har ju försökt många gånger. Jag borde göra det. Mitt lynne skulle må bra av det. Och när jag testade några gånger så bara, fan, det här är ju helt fantastiskt. Att våga liksom komma ner på någon slags djup där man vanligtvis inte är och hitta någonting. Men jag vet inte om det är att det är någonstans i livet, eller om det bara är så per naturen att jag till slut blir stressad av det. Det jag inte ska bli stressad av.
Ja, men vet du, det är också så här, det är typ, för mig i alla fall, handlar det inte ens om att komma ner på djupet. Det handlar bara om att vara tyst.
Mm.
Eller inte ha brus.
Ja. Det är väl det som jag är sämst på.
Ja, men och det är så här, jag märker på mig själv när jag är så här, typ nu är jag inne i en sån period när jag har så mycket brus. Alltså jag till och med sover till poddar.
Mm.
Och sen vaknar jag upp och så jag liksom, varje liksom, jag typ spelar Tetris på toan. Alltså jag har ingen liksom, ingen, och då vet jag så här, okej, det är något som är fel. Nu måste jag börja meditera eller få tystnad.
Men det här är så intressant, det här ständiga bruset. Jag tror att det har någonting med, jag tror att det till och med kan vara ganska vanligt när det här handlar om kreativitet.
Ja.
Det är ju omöjligt att stänga av. Jag fuskar ibland att stänga av det med att dricka vin till exempel.
Ja.
Framförallt efter en föreställning. Det är ju inte bra.
Mm.
Men det funkar för stunden för mig.
Mm.
Och, alltså, ibland kan det bara vara att jag måste bara gå på den pubben, sätta mig ner, ta en öl och bara stirra in i väggen. Det är så svårt.
Ja.
Jag har hållit på med det här i hela mitt liv. Jag har fortfarande inte hittat lösningar.
Nej, men jag vet inte om det... Alltså, det kanske inte går. Men det har inte det också att göra med att vi... Alltså, det är någonting i det här, liksom, i Sverige i alla fall. Det är att det finns någon slags företagande kultur. Alltså den här... att allt ska ha liksom, vi har regler, vi har system, bla bla bla, och att vi som jobbar med sånt, alltså till och med vårt konstnärskap ska liksom vara företagen, och vi ska ha ett system för när vi ska vara kreativa, när vi inte, vi måste kanske är det så att man inte kan vi kanske inte är lagda så att vi kan disciplinera meditation eller avstängning, men typ att det kanske är viktigt att ha ett skyddsnät som säger till en så här, men nu dricker du för mycket, nu är du alkis liksom, så nu måste vi tagga ner lite, eller jag vet inte, jag bara undrar, måste man kunna kontrollera det där?
Nej, alltså jag hatar ju regler överhuvudtaget. Jag hatar ju också, när någon säger åt mig, så här ska du göra, då gör jag alltid tvärtom. Det finns någon sån här, den är ständig, den punkaren går aldrig ur. Det är liksom, då känner jag mig så jävla instängd. Det är väl någon slags försök till att vara så fri som man kan. Det har jag känt liksom hela mitt liv på något sätt, att det där har alltid funnits någon slags utanförskap. Man känner sig som ett freak. Liksom bara ett barn och funderar om döden alldeles för tidigt. Egentligen borde det premieras. Det borde liksom finnas en filosofisk diskurs om hur det är att leva och tänka på det abstrakta. Men jag tänkte på just det, alltså jag lyssnade på ditt sommarprat som var fantastiskt klart, men då säger du någonting om det, att det här med att hitta den här världen så att som du bestämde för tidigt med filmskapandet. Det är ju så jävla mäktigt. För att ibland, alltså att man känner någonting så när man är så pass ung, så var det för mig med att det är musik, men jag visste inte varför.
Nej.
Vad var det som fick dig att bara så här, det måste vara det här?
Alltså för mig, jag tror att vart det kom ifrån var nog ett kom ifrån ett behov att kommunicera och att göra sig förstådd och liksom sån här som mänskligt socialt behov. Jag var ett ganska blygt barn och tog inte så mycket plats och sådär. Så det här var nog ett sätt att ta plats kanske, eller ett behov av att ta plats. Men sen så liksom, jag ville ju bli skådespelerska först. Jag har ju också så här, men som när man var liten, när man uppträder, sjunger, dansar och sånt. Men det var någonting med, tror jag, det här att vara liksom någon slags kreativ ledare som jag tror passade min personlighet mer. Jag behövde liksom inte pressa mig själv att stå på scen eller att exponera mig själv. Så jag kunde få vara blyg men bestämd och veta vad jag vill. Och att det kändes som ett så mäktigt verktyg, alltså film. Att det var ett sånt så här liksom alla hade en tv hemma. Att det liksom, det var så tillgängligt och så mäktigt att få komma in i folks liksom hem med sina historier. Jag tycker det är skithäftigt.
Men alltså kunde du, alltså när du gjorde din första film, vad heter den?
Dröm vidare.
Dröm vidare. Att, kunde du känna då så här, fan vad sjukt, nu har jag ju, det här är ju det jag vill att göra hela mitt, nu har jag gjort det. Alltså, kände du bara att okej, det här var första, nu går vi vidare.
Ja, nästa. Mer så. Jag hade käkat middag med en kompis igår som sa att, hon bara, men fattar du, apropå Young Royals, hon bara, alltså det är så sjukt att så här, folk på andra sidan Atlanten, alltså du vet att det är så, jag bara, ja, alltså, men jag tror också att det, jag vet inte, jag tycker, och så mina vänner brukar skämta om att jag är så dålig på att fira och liksom förstå vad jag gör och så här, men jag tror, jag vet inte, det känns som att det är, jag saknar inte att fira, eller alltså de här grejerna som utåt sett, jag vet, fan. Jag är inne i massa tankar. Men det jag menar, det jag vill komma fram till är att så här, jag är glad. Det är klart jag blev glad för att så här, shit, fan vad coolt att jag får göra film nu. Liksom. Men det finns så mycket att berätta. Och jag ville då också bara säga, okej, fortsätta. Liksom, vad är nästa? Vad ska jag göra? Sen så är jag ju också verksam i en bransch. Det är ju inte som att det finns ju regler, apropå regler, det finns ju regler, det finns liksom, jag visste också att så här, nu, det får inte gå för lång tid för att jag får inte tappa liksom, jag måste på något sätt göra mig en plats så att jag kan få fortsätta göra film helt enkelt. Och jag måste, jag var ju så ung när jag kom in på Dramatiska institutet. Så jag hade
yngsta i historien.
Ja, så jag hade ju ingen så mycket erfarenhet, jag hade gjort kortfilmer och så, men jag känner ju, jag sa det någon gång i somras också, att jag känner, jag har en film inom mig som jag håller på att skriva på själv nu, som inte är den här adaptionen på Tones bok, som jag känner så att det där kommer att bli, det känns jättestarkt att det är min debut. Och allt fram tills dess har varit min skola. Så jag visste ju också att jag behöver skaffa mig erfarenhet liksom, för att göra liksom det som var det som fick mig att vilja göra film.
Men alltså, tror du inte också att man, alltså, den, du kom, jag, nu känner inte jag det, men det känns som att, så här, att den inställningen kommer du förmodligen alltid ha. Alltså man lär sig ju hela tiden. Det är ju när man kollar tillbaka på gamla grejer som jag har gjort och bara så, herregud, ja, det där var väl mindre bra, det där var bra. Vissa saker, hur fan gjorde jag det där? Och det finns någon slags ödmjukhet inför tid. Och dessutom finns det någonting självupptaget. Man är ju aldrig nöjd. Man bara, åh fan vad här var kul. Varför känner jag inte mer? Så nästan så att man får dåligt samvete för att man är inte mer tacksam för att man kan göra det man gör. Men du gör ju det du gör för att du är bra på det. Att du har ju liksom vikt ditt liv till det här. Det är ju liksom ett firande i sig. Det är ju någonting som är väldigt vackert, tycker jag. Liksom den här förkovringen i att vilja göra något.
Och jag tycker också att jag ser det som att så här, jag ser inte riktigt, för grejen är att om jag skulle ha ett mål att så här, jag vill göra den där grejen och sen när jag liksom, då har jag uppnått, då kan jag ju sluta efter det. Jag vill ju inte sluta, och jag ser ju hela mitt, och jag är inte främmande för att min kreativitet skulle ta en annan form. Alltså jag gör film så länge jag tycker att film är ett värdefullt verktyg för att kommunicera. Skulle jag hitta ett annat verktyg så skulle jag kunna byta eller lägga till. Jag har ju hållit på med poesi också. Och det, så jag är inte främmande att, för mig är det viktiga att få berätta historier. Sen i vilken form jag gör det kan ändras. Och jag ser liksom hela mitt liv som en liksom, målet är att få göra det här genom livet. Och mitt konstnärskap liksom, det är inte ett verk, utan det är mina i framtiden samlade verk som blir liksom det jag kommunicerar.
Det, precis, det kan ju också vara en, det kan vara en, ens liv kan ju vara en palett med massa grejer. Men det där är så konstigt, ibland så tänker jag själv, ja men den gör det och det, och det, man, att man är i ett speciellt fack. Så här. Det är samma, jag känner också så här, fast man vill göra massa grejer. Jag hade många år där jag gjorde bara samma sak. Turnerade bara. Och liksom så med bara som, bara som trummis. Men sen så bara, det kan göra fler grejer. Men vågar.
Men var det någon specifik, var det något som hände som gjorde att du fick den insikten att du kan eller vågar? Eller var det tiden?
Ja, men det var nog både, jag blev sjuk när jag var 23, jag fick cancer. Och efter det så var det liksom en lång startsträcka till att försöka bli någonting, ett större jag kanske. Att inte vara rädd för mig själv.
Nej, just det.
Som barn var jag väldigt blyg. Alltså, superblyg som barn. Försöka hela tiden så här att, jag dog ju inte. Det värsta som kan hända är att jag bara gör bort mig fatalt. Men fan bryr sig. Liksom, den där rädslan, den där liksom, egocentriska rädslan är ju någonting som är så hemskt. Sen är vi ju olika såklart. Men det är utmanar sig att liksom, och hitta de här vägarna som gör att man hela tiden kommer framåt. Det är ju, det är nog bara något som man måste känna, tror jag. Men jag tänkte också på, när jag såg Young Royals, den är ju fantastisk, det är jätte, otroligt bra. Då slog det mig, jag satt och snackade med min flickvän och sa såhär, fan vad det här är så jävla mäktigt, för det här hade aldrig kunnat hänt för 15 år sedan, kanske inte ens 10 år sedan. Så läste jag någonstans att du sa såhär, men allt är ju politik, allt det jag gör är, jag gör det också för att vilja förändra någonting. Mm. Och det tycker jag är så, det är så jävla intressant. För att många, även många gäster som jag haft, bara, jag är inte politisk, jag gör bara, jag håller på med underhållning typ. Mm. Bara, men du är alltid politisk. Mm. Så vare sig du vill eller ej.
Mm.
Och sen så gör man ju såklart vissa val. Mm. Men hur ser du på ditt konstnärskap utifrån även den politiska? Jag menar, allt det du gör som sagt är ju det.
Mm.
Men har det varit någonting som du har liksom alltid begrundat och projicerat på något sätt?
Ja, alltså när jag bestämde mig för att bli regissör som 13-åring så var det ju framförallt av politiska skäl. Mm. För att jag visste ju inte hur man gjorde film. Eller jag visste ju inte vad det innebar. Jag visste bara att en regissör är den som, tänkte jag då, bestämmer vilka historier som ska berättas.
Mm.
Eftersom jag kommer från historieberättandet och från någon slags nära att jag har hört så mycket och jag har liksom hela tiden haft en känsla av att allt det här som jag hör, alla berättelser som jag hör, de kan inte stanna hos mig. Mm. Alltså alla måste veta.
Mm.
Och de berättelserna har ju framförallt varit, när jag säger politiska, det behöver inte vara liksom politisk berättelser om politiska handlingar. Nej. Eller politiska liv, men det är berättelser om arbetande människor, det är berättelser om människor som flytt, det är berättelser om människor som suttit inne av politiskt, alltså det är massa historier som jag kände bara, det är min, alltså jag är inte religiös, men jag har alltid känt ett väldigt starkt behov att det här, eller känsla av att det här är meningen med mitt liv.
Mm.
Och därför blir det politiskt och jag har diskuterat med folk ibland som är såhär, men finns det inte viktigare berättelser att berätta än de du berättar och som jag har gjort nu liksom. Och då för mig handlar det politiska inte om att alla mina verk ska handla om karaktärer eller situationer som är alltså politiska på det sättet, eller politiska händelser. För mig är det politiskt att göra den populära tjejen i Young Royals, den rika populära hästtjejen, att kasta henne som en svart tjej är politiskt för mig. Att ha en cast på en internatmiljö som är både fysiskt, alltså vikt och kropp och ansiktsmässigt och hudfärgsmässigt, att det finns en mångfald, det är politiskt för mig. Att liksom, alltså det finns så olika sätt att vara politisk på. Mm. Och jag tittar alltid på mina uppdrag ur den blicken. Och finns det inget jag kan tillföra? Eller finns det inte utrymme för mig att komma med min vision? Då gör jag inte det.
Nej.
För mig att jag har en film, att utveckla en film som Dröm vidare, där jag satte de kvinnorna i som huvudkaraktär och valde att inte ge dem något kärleksintresse.
Mm.
Det är politiskt för mig. Så politik behöver inte alltid vara liksom en film om andra världskriget. Nej. Eller en film om en politisk flykting. Mm. Ja.
Jag tycker såklart det är ju, det finns ju, det finns så många lager i det. Men jag tänkte på, jag tyckte det är intressant det du sa där med religiositet också, att man hittar en slags mening. Jag är inte heller religiös.
Mm.
Men det finns en, jag hamnar inte i polemik med det ofta, men det finns en, när jag sitter och skriver musik till exempel, då är jag inne i en känsla som är, jag säger inte att den är religiös, men den är ett annat tillstånd som inte är, jag kan bara inte förklara hur det känns liksom. Och då säger han det, men det är ju det som är, jag, bara, ja, men jag sätter inte ett ord på vad det är. Det är okej att jag inte kan förklara det. Det är snarare så att jag inte vill kunna förklara det. Den här besattheten av att vara inne i någonting som man, ja, både älskar och hatar på något sjukt sätt, för det äter ju också upp en.
Ja. Och jag skulle aldrig byta ut, alltså jag har liksom suttit i så här, ja, men i terapi och massa saker och när, liksom, och fått liksom tips, ja, men så här, varva ner, du måste kunna stänga av det. Och jag har försökt under alla år att så här, apropå det vi pratade om i början, liksom hitta balans och stänga av och paus och hit och dit. Och så har jag faktiskt kommit fram till att varför har jag inte klarat av det? Varför är det en kamp för mig att stänga av eller att göra de här grejerna? Det är för att jag känner väldigt starkt att det här är min uppgift i livet. Och det här är min, alltså, min kreativitet som har blivit mitt jobb är min röst och min andning. Så om jag stänger av den, då stänger jag av min andning. Och då jag blir fan utbränd av att försöka varva ner. Alltså.
Ja, jag vet. Ja, det är fruktansvärt. Man gillar att vara på en viss matthöjd.
Ja.
Det är det. Det är liksom, blir för lågt och kraschar man.
Ja.
Men kan du känna så här att efter, när du har, liksom, när man har jobbat hårt och så här, kommer den kommer krascharna då såklart när man inte är uppe i den här liksom besattheten och jobbet och det är liksom då kroppen också och psyket på något sätt bara vill stänga ner och, och det vill man bara skjuta bort och lägga mer jobb på.
Men jag har faktiskt, alltså den här gången har jag faktiskt, det är så sjukt för vi hade en väldigt tuff inspelning med Young Royals också på grund av så att det var en pandemi och det var liksom massa olika saker som spelade in. Och det var skitjobbigt, alltså fysiskt och psykiskt. Men jag har fan inte kraschat efter den. Och det måste ha att göra med någonting att, jag vet inte vad det har att göra med, men jag har liksom hittat ett, och då har jag ändå så här jobbat typ hela sommaren också, inte intensivt, men liksom typ kanske 20% liksom. Och jag har ändå inte kraschat, och det måste, jag vet inte vad det är, men liksom apropå balans så kanske man också får lite perspektiv på livet. Och är liksom att man går in i någonting, eller jag tror att jag har hittat att kunna skifta engagemang. Alltså att världen rasar inte om inte, just det här blir exakt så där. Och att så här, just att jag inte, att jag kan liksom släppa och gå vidare på något sätt, tror jag har gjort att jag har kunnat separera mig själv, liksom ta ett steg utåt och se på verket istället för att vara i det hela tiden.
Men det är ju, det kan man ju bara komma fram till genom att, liksom, att man har gjort det en massa gånger. Men har du liksom, hur funkar det för dig? Har du liksom ett, det känns som att för att göra det du gör så känns som att man bör också ha ett ganska starkt kontrollbehov. Hur funkar det med liksom, film är så otroligt stort. Jag jämförde det som att göra en skiva, det är ju skitjobb med film. Är ju bara, alltså när jag tänker på det blir stressad. För det är en sån jävla apparat. Så jag fattar att man måste liksom ha folk som man också kan lita på. Men just det att veta hur man ska få igenom sin vision. Det måste kunna vara så fruktansvärt plågsamt. Om jag gör en låt så vet jag att det blir inte riktigt som jag hade tänkt, men det är ganska bra ändå. Nästa gång kommer det bli, nästa gång så ska jag landa den. Kan du känna så med film också, att såhär, men fan, nästan, men
ja, alltså man får typ lära sig, jag har jättemycket kontrollbehov och man får lära sig att veta vad man kan kontrollera och vad man inte kan kontrollera och vad som är värt att kämpa för och vad som inte är värt. Alltså om jag får igenom liksom 80% av min vision så är det jävligt bra. För det är så många komponenter som spelar in. Alltså allt från att så här, allt från budget till tid till, det är så mycket folk inblandade. Jag kan ju inte kontrollera allt. Och jag ska inte göra det heller. Och det är också, jag har upptäckt att jag har trott att jag har varit bra på att kommunicera, men jag har upptäckt att, alltså, det är fan svårt att kommunicera sin vision. Alltså det är flera tillfällen i olika projekt som jag hör ju jättemycket, eller jag ser ju mycket i musik. Alltså att jag en låt kan vara så här, ja, det är så här jag vill att den här filmen ska kännas.
Mm.
Och vissa gånger, så, eller nästan i alla projekt, har jag då till exempel inför ett team spelat upp en låt. Och bara så här, min vision för den här filmen är det här. Och flera gånger har folk varit så här, eller hur tänker du? Alltså, ska du? Alltså, du vet. Och jag fattar, det är klart jag fattar. Alla tolkar ju saker olika. Mm. Men att det är svårt att sätta ord.
Mm.
Och det måste man göra om alla ska jobba mot samma mål. Mm. Liksom. Och... så det, men framför allt måste man vara uthållig.
Mm.
Och det tror jag är, det är jag väldigt, det är jag bra på. På gott och ont.
Mm.
Men jag har jättemycket tålamod.
Mm.
Ja.
Men det är fett att du, alltså att det, jag menar, bild och musik när det lirar, det är det mest magiska komponenterna.
Mm.
Vad heter det?
Kombination.
Kombinationen.
Mm.
Tack.
Mm.
Det är det bästa som finns. Älskade när jag var liten, även filmmusik. Liksom, lyssnade på, jättemycket på Fabio Fizio och Ennio Morricone när jag var jätteliten. Och insåg att det fanns någonting magiskt i, liksom, i musiken och filmen. Och sådär. Men jag tänker också på inspiration. När det, såklart så kommer det från ytterhistoria och sådär. Men vart har du själv ditt comfort place där du bara så här kan jag, charge och hitta inspiration till det jag gör.
Mm. Ja, men jag hittar jättemycket inspiration i musik. Alltså musik och i personer.
Mm.
Alltså människor. Oftast blir det ju då kanske artister eftersom de är så tillgängliga och jag kan liksom grotta ner mig i någon annans artisteri. Men det blir jag jätteinspirerad av. Alltså jag kan liksom vilja utveckla en serie av en låt. Alltså så det inspireras jag mycket av. Jag inspireras också mycket av poesi.
Mm.
Alltså jag har märkt att jag inspireras mycket av, alltså, performance.
Mm.
Att titta på andra. Det är liksom mina go-to grejer, alltså sitta på YouTube och grotta ner mig i artister typ och andras verk liksom. Ja.
Det är fantastiskt. Det är härligt tycker jag när man känner att man har möjligheten att liksom kunna fly in i en annan värld. Alltså kan du känna ibland, alltså jag tycker det är så, om man på något flummigt sätt knyter samman det här med att allting är politik och liksom att världen vi lever i är så fruktansvärt weird och abstrakt liksom, och det finns liksom ingen, jag kan själv ibland känna så att herregud, det finns ingen mening med något, det är så fullkomligt meningslöst. Det är bara en massa våld och övergrepp liksom, och de blickar ut från sig liksom ur ett naturligt perspektiv så är det samma sak. Det är bara liksom ett kaos. Det är så lätt, ibland när jag har min dåliga historia, så är det lätt att hamna i den där totala svartan. Och inte, man bara, what's the point?
Mm.
Varför skjuter man sig inte bara i huvudet? För det finns ingen mening med någonting. Och de fina dagarna så är det tvärtom. Då kan jag se liksom kärleken i allting.
Men jag tycker att det är det som är så spännande, för jag tänker att det finns ju ingen mening.
Nej. Exakt, det var det dit jag ville komma. Ja,
det finns ju ingen mening, och jag tycker det är det som är, apropå frihet också som vi pratade om, det är det som är det fantastiska tycker jag, att så här, det är upp till mig vad jag vill fylla mitt liv med för mening och vad jag vill ha för roll på den här planeten och vad jag vill så här, och det är klart att om man är liksom, om man jobbar med något konstnärligt, alltså alla vi har ju egon, så vi tror ju liksom, jag tror ju att jag kan förändra något, det är därför jag håller på med det här. Och det kanske jag inte kan, men det viktiga är ju att jag tror att jag kan, för då fyller det mitt liv med mening.
Mm.
Och jag tycker att det är liksom, alltså jag har aldrig riktigt, typ, jag tycker att världen, jag ser allt som pågår. Men jag vet inte, jag tycker inte att världen är en dålig plats. Ja. Alltså, det har jag aldrig gjort. Jag tycker liksom att den är en fantastisk plats. Alltså att vi kan få, att vi har kommit hit, att vi lever, att liksom att vi lever här, att vi har, att jag kan försörja mig på att hitta på saker, att andra människor betalar för att titta på det jag har att säga. Mm. Jag vet inte, jag tycker det är skit häftigt. Och jag tycker att jag tycker att alla människor måste, skitsamma, jag tycker det. Jag tycker alla människor måste ge tillbaka till världen man lever i.
Mm. Men varför, alltså jag älskar att vi har den här diskursen. Mm. Alltså just det här med, varför finns inte det, varför är inte mer liksom, varför finns inte den diskursen från när vi är barn?
Mm.
Vad det innebär att leva i det här, alltså att också kunna liksom prata om det meningslösa.
Mm. Mm.
Jag får ofta så, ibland när jag diskuterar med folk som har en stark religiös övertygelse, så säger de, men om du inte tror på någonting och du tycker att allt är meningslöst, är du inte hela tiden deprimerad? Bara, nej, tvärtom.
Mm.
Det här är mest precious jag vet.
Mm.
Men sen så har man har ju det googles på sig ibland. Och jag kan liksom drabbas av den här att liksom bli överväldigande av att det inte finns någon rättvisa och sånt där. Och den måste man ju bara börja, man måste förhålla sig till det. Och så måste man hitta, som du säger, man måste hitta sin mening och sin plats. Men när man väl har öppnat den dörren och börjat liksom tänka de här banorna, jag gjorde det när jag var jätteliten, då kommer du aldrig kunna stänga den dörren.
Nej. Men är det fel att inte kunna stänga?
Nej. Det är det enda sättet.
Mm.
Att liksom ifrågasätta livet, inte negativt, men att hela tiden peta på det.
Ja. För då, jag tänker att liksom, det är klart att det ibland kan gå till överdrift, att det nästan är som att man måste, att det finns en prestation i det också. Men samtidigt så tänker jag att det gör att man kan vara ganska närvarande, eller att man blir medveten om sina val och vad man gör och varför man gör, och man ifrågasätter. Sen så ibland, det är klart att ibland man skulle bara vilja vara, eller bara vilja liksom, men jag vet inte, jag tror också att det är det som är lite, jag tror att man blir mer, att det är jobbigare att tänka att det finns en mening med livet som man inte har kommit på. Det tror jag är mycket mer, för då är det som att det finns ett svar, fast jag vet inte vad det är, vad är meningen med mitt liv? Vad vill du att det ska vara?
Det blir väl också så här när man petar på verkligheten så här mycket, alltså det finns ju en, man kommer ju också fram till att den här ständiga dualismen som någonstans måste finnas, för annars kan man inte känna den här lyckan heller. Den är ju, men så är det ju även med sorg, alltså hur man än vrider och vänder på det, den kommer drabba en. Och första gången den gör det, så gör den det, så blir den så otroligt sublim. Då man tänker att man aldrig liksom någonsin ska ta sig ur den.
Jag har alltid tyckt att sen jag var liten, jag har haft jättemycket sorg i mig som barn och så här, och jag har inte vetat vart det kommer ifrån. Alltså, när jag var liten brukade jag, alltså när jag översköljdes av den här sorgen, så brukade jag bli stressad, för jag tänkte att jag måste komma på vad jag måste hitta, för någon kommer fråga mig, varför gråter du? Och jag måste ha en anledning. Så jag försökte så här leta, okej, men har det hänt någonting som jag kan säga att det är därför? För att jag hade sånt, det var så konstigt att jag hade sån sorg i mig. Men sen så har jag också liksom från väldigt tidig ålder alltid i sorgen varit väldigt medveten. Alltså, och känt typ, det låter sjukt, men när jag var liten tyckte jag att jag trodde det var något fel på mig. För att jag kunde typ bli glad av att jag var ledsen. För att jag kände att shit, vad sjukt att jag kan känna sorg. Och det tror jag har följt med mig också, att jag är så här, jag tycker det är häftigt att liksom att, alltså alla de här känslorna, att man har privilegiet att kunna känna dem. Mm. För det, och så, jag visste ju inte vart det kom ifrån, men det är så här, fan vad skum, vad häftigt, jag blir ledsen och så blir jag glad och sen, ja, jag vet inte.
Mm. Ja, men jag brukar säga det, livet är ju som en, livet är en tragedi som man kan fylla med en massa kul.
Ja.
Alltså att man, det var så fint återberättade dig när du berättade om din farfar på den här begravningen. När det, liksom, i sorgen så finns det också den här liksom humor, om man vill se den, finns ju också alltid närvarande.
Ja.
Allting är otroligt dråpligt och fantastiskt.
Mm.
Om man väljer att se det.
Ja.
Och det, den magin är ju också helt, den är ju så fantastisk.
Mm.
Att kunna liksom i svåra, i de här svåra stunderna så finns det också någonting väldigt fint och i många fall, bästa fall till och med roligt.
Mm.
Jag tror att det är liksom, jag vet inte, jag, man väl, jag känner igen mig i det där liksom, att också som barn, att, man, att det fanns alltid hela tiden ett grubblande.
Mm.
Det förföljde mig hela min skolgång också. Jag hade otroligt svårt för liksom, att koncentrera mig i vissa, jag tror inte att jag har någon diagnos, jag vet inte. Men att det fanns hela tiden det här kontemplerandet och det här stora frågetecknet om vad det innebär att vara.
Mm.
Och i det också en otrolig sorg.
Mm.
Jag var liksom, jag var väldigt orolig som barn.
Mm.
Men också väldigt ett glatt barn.
Mm, mm.
men det fanns det var verkligen den här totala motsatsen på något sätt. Jag tror att det hade varit så fint om vi hade liksom kunnat prata mer om exakt de här grejerna. För i det så finns det någonting skört och magiskt.
Mm.
Livet är skitmärkligt.
Mm.
Det ska vi ju förstå. Mm. Eller vi behöver inte förstå det, menar jag. Utan det är bara liksom, men vi måste hela tiden våga prata om det.
Ja. Och att så här, det finns någon, vi har ju någon slags besatthet som liksom vår art.
Mm.
Att vi ska ha alla svar.
Mm.
Och att vi, jag tänker ju att det är därför vi har skapat religioner också. För att svara på frågor som vi inte kan, alltså vilka är vi?
Mm.
Alltså vi är en fjärt i universum.
Mm.
Vilka är vi att veta hur universum har kommit till?
Mm.
Alltså det finns ett sånt så här kollektivt ego som är som, och det förstår man ju, man vill ha svar, man vill veta, men det finns också någonting skönt i och befriande i att acceptera att jag vet inte.
Ja.
Och det är inte, alltså mitt liv handlar inte om att veta, utan att leva liksom. Och ja, men jag har alltid fascinerats av just det där med religion. Att så här, om jag tror att det finns något som är större än mig. Varför tror jag att jag vet att det finns något som är större än mig?
Precis. Det är ju liksom egentligen det mest egocentriska tanken man kan ha, kan jag tycka.
Mm.
Jag håller med. Jag har också alltid varit superintresserad av det.
Och sen så tror jag att jag tror absolut, alltså jag tror absolut att jag tror inte människan är där liksom, jag tror verkligen att vi bara är liksom i den här galaxen, på den här planeten är det vi, men det är inte omöjligt att det finns ju hur många galaxer som helst, hur många planeter liksom, jag tror inte att vi är så unika. Jag tror ju att det finns ett större sammanhang och liksom allt sånt där, och spiritualitet är ju en annan sak än religion. Men just det där, ja, det, jag tycker det är väldigt speciellt, vår besatthet av att ha liksom någon slags fakta på något som rent logiskt är ganska, att det inte går.
Nej. Men alltså, det här tycker jag också är intressant, det där, för att många vill ju klunga ihop spiritualitet med religiositet. Så det är inte alls samma sak.
Nej.
För mig är spiritualiteten, det är ju det vi pratar om innan.
Mm.
När man sitter och är i det här tillståndet som man inte kan förklara.
Mm.
Där det inte finns regler. Där det inte finns något annat än bara just den, det tillståndet. Och det, på något sätt så tycker jag, det ska man ju aldrig för, liksom, försöka tämja. Nej. Det är ju någonting fritt. Och jag vet inte, nu kanske man trampar folk på tårna, men religiositet är för mig, det är ju någonting som inte är fritt. Det är någon som har, liksom, har dikterat vissa villkor. Sen så är det ju individuellt såklart också.
Ja, fast religion är ju, det är ett regelverk. Och det, jag menar, det är inte fel att ha ett regelverk. Vi har ju lagar i Sverige. Det finns ju regler för vad man får eller bör och inte bör göra. Och det är samma sak med religion. Det finns ju regler. Sen så är ju vi väldigt sekulära liksom, i Sverige, och folk liksom har sina egna tolkningar och sånt. Så det är inte fel, men det är bara det att det är en annan, något annat än att vara spirituell.
Ja, men
det kan också höra ihop liksom, men man behöver inte vara religiös för att man är spirituell.
Nej verkligen inte. Men vad heter det, det någon som jag tyckte var också så fantastiskt, det var när du hade haft en komikers uppväxt. Premiären. Alltså jag skrattade så mycket så jag höll fan på att dö. Alltså det är liksom, jag kunde också känna igen mig i det. Så bara, vad är det som är fel? Du sitter där och så bara, det låter för jävligt. Vad är det här?
Men apropå kontroll. Alltså, jag egentligen, eller egentligen, på ett sätt så är det ju också mitt fel. För att jag dubbelkollade inte. Och jag litade på att, för det fanns andra som var där istället för mig och skulle kolla att allt var okej. Och där var jag så här, jag bara, men skitsamma, jag måste släppa, jag måste låta, jag litar på dem. För jag var, jag vet inte, jag var i något annat jobb. Och så när jag sitter där, och så här, jag bara, nej men det var inte så här vi mixade det. Jag bara, varför hörs inte de här grejerna? Och varför, och då, för när man sitter i mixen, du vet, då är alla detaljer ju viktigt. Viktiga, och liksom det är allt från så här vibration, alltså det finns vissa saker som vi har gjort som jag är så här, men det här kommer vibrera i salongen liksom och sånt där. Och en premiär är ju så känslig, för det är hela teamet, alla, det är ju allas redovisning liksom. Och så bara, vad fan, jag borde ha varit med och kontrollerat. Och så blev jag bara så lack. Ja, nej, det var helt sjukt. Och jag gick ju ut och satte mig i baren bredvid med en av distributörerna som kom ut och var så här, men ska vi, jag kan bjuda dig på en drink, vill du? Vad heter det? Ja.
Ja, men alltså, ja. Kände du då efteråt bara, hur fan kunde ni liksom, jag menar, det gjorde ni om det sen då, eller
då var ju eftervisningen som jag gick upp. För jag höll ju på, för jag bara, men kan ni höja så här, och så höjde de, och så gick jag ut och pratade med maskinisten och du vet. Men jag kunde inte avbryta filmen och sen,
bara stopp, ljudet är så jävligt.
Och det var ju förmodligen inte liksom, de som inte har jobbat med ljudet kanske inte tänkte på det liksom på samma sätt. Men det var bara, det kändes så jävla tråkigt för mina kollegor liksom, som har gjort musik och ljud, att så här, de inte fick uppleva filmen som den skulle upplevas.
Men var det inte då, vad hade du tänkt så här, det var ingenting som jag tänkte på,
nej,
i alla fall.
Nej.
Har du tänkt så, fan, nu har jag gått för långt. Alltså det här är liksom, det kanske bara är jag som uppfattar det här. Eller?
Du vet att man bara, nej, jag tyckte det var helt rätt att jag sa som jag sa på scen. För att dels så gjorde jag ju det också för att de som har jobbat med ljudet ska känna att så här, I mean, jag vet inte, jag hade tänkt att jag vill att alla ska veta att det här inte är liksom så här det ska låta. Och sen så ville jag också att jag ville att de skulle veta att jag tycker det är helt oacceptabelt att en biograf, en premiärbiograf har så kast ljud. Men problemet är att de hade haft någon annan så här amerikansk storfilmspremiär typ veckan innan. För då frågade jag maskinisten, jag bara, men vadå, var det så här då också? Och då sa han, nej men den studion, typ Universe, alltså någon så här stor studio, de skickar ut folk som ändrar mix, alltså inställningarna. Jaha. Så på sina egna, på de amerikanska premiärerna, så skickar ju studiosarna ut folk över hela världen. Jaha, där de ska ha premiär. Shit. Så att det är rätt ljud liksom. Och då var jag så här, ja men uppenbarligen så går det ju att ha bra ljud.
Mm.
Varför är er standard inte så? Alltså jag fattar inte om det går rent praktiskt.
Det kan vara bra eller blir sämre. Om vi tar sämre.
Exakt. Det finns säkert någon anledning till det, men jag tycker bara, jag vet inte, jag tycker bara att det är så mycket, det tar så mycket kraft, energi och resurser att göra en film. Mm. Och att på slutet där, att inte få uppleva den i sin fulla. Den kommer ändå, man har ändå ingen kontroll i hur den visas runt om i landet.
Nej.
Kan inte vi få ha en visning på premiären som är rätt?
Alltså. Ja, shit alltså. Men hur kände du efter, alltså när du hade, för du gick också lite ner i en, du kraschade lite grann efter efter den filmen. Var det liksom, vet du nu vad det berodde på den? Var det liksom att du hade jobbat för mycket, eller var det bara för att, jag menar, som vi snackade om innan, det här med sorg också. Ibland så kommer det nu. Liksom med sån kraft.
Mm.
Kanske beroende på en massa anledningar. Men vet du om det var på grund av att det var jobbet? Eller, och hur tog du det upp ur det?
Nej, men det var jobbet. Men det var för att det var en sån stor... Jag tog den uppgiften på så stort liksom allvar. Och jag la sån press på mig själv. För att jag visste ju också att så här, ja, men det här är ju... Rent, vad ser man, det finns ju massa förväntningar på det här verket. För att det är så här, en liksom, det är Jonas Gardell, det är en komikers uppväxt som har en bok, en tv-serie. Och så är den så här, en ny, ung, blatte tjej regissör. Mm. Spännande, liksom. Så jag fattade ju, jag förstår ju utifrån.
Mm.
Och för mig var det viktigt att göra den filmen också. För att jag själv hade en relation till boken.
Mm.
Och för mig, det var ju så här värsta äran. För att jag själv, jag bara, oj, den här boken har jag läst när jag var liten.
Mm.
Att få den här möjligheten att filmatisera. Så jag satte ganska mycket press på mig själv.
Mm.
Vilket också gjorde att den filmen, jag är glad över den och nöjd över den. Men jag tycker inte att man ser mitt ID lika tydligt som i mina andra verk.
Mm.
Och det var för att jag försökte vara för duktig.
Mm.
Och jag tror det var det, alltså det här att försöka vara för duktig gjorde ju också att jag satte band på mig själv.
Mm.
För att jag tänkte, jag vill inte förstöra verket, eller historien.
Mm.
För jag visste också att det var så många som hade minnen från boken och se, alltså det var så många som hade, den var så nostalgisk för många. Och det gjorde att jag satte band på mig själv, och jag är ingen person som ska, jag behöver känna mig fri, liksom. Och jag tror att jag gjorde mig själv ofri där för att vara duktig. Och det var nog det framförallt som gjorde att jag alltså det ledde ju till massa andra konsekvenser som gjorde nog att jag kraschade efter.
Ja, det är ju hemskt, fan vad hemskt det är. Usch, den perioden vill jag inte vara tillbaka i. Det är liksom de sämsta av ställen man kan vara på. Det är liksom, det är verkligen hårt när det händer. Det är ibland tänker jag så här, jag vill inte ens min värsta fiende om jag så hade en sån som får uppleva hur det känns att verkligen så totalkrascha. Det är fruktansvärt.
Ja.
Men om man får fråga, vad sker härnäst? Vad är nästa projekt?
Jag har ju bland annat köpt rättigheterna till Tone Schunnessons bok som jag håller på att jobba med. Utvecklar. Så att, men det är sådär. Jag har ju olika saker på gång.
Mm.
Och sen får man ju se vilket som processerna, vad heter det, tar ju sin egen tid och väg. Och jag har ju precis startat ett bolag med skådespelaren Per Sjöngrad.
Mm.
Så vi försöker att ha liksom projekten vi har. Alltså ge dem processerna utrymme.
Mm.
Så att vi försöker hålla dem i vårt bolag till en viss del av utvecklingen. Så att inte vi behöver liksom... Ja, det finns en väldig produktionstakt nu i branschen. Som jag inte tycker alltid gynnar projekten.
Ja.
Så vi får se vilket av projekten som liksom kommer till skott först.
Mm.
Men Tones bok är någonting som jag jobbar på aktivt nu.
Fett, det ser jag fram emot.
Ja.
Reuter, tack för att du var Nordmarks pods gäst. Du är helt fantastisk.
Tack, nu skiter vi i det här.
Stort tack till dig, Reuter. Ja, det var det. Ganska mäktigt, va? Nästa vecka är ett nytt avsnitt.
Ta hand om er så länge. Puss.